Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Jag har ägnat mig åt Jamaica i veckan.
Jag vill säga någonting om att röka gräs och säga hej man.
Det låter faktiskt som en sån här eufemism för att bara jag ägnat mig åt ganja.
Ja, jag har läst en bok om Jamaica, betyder det egentligen, jag har rullat jättemånga jointar.
Exakt. Ja. Den handlar ju i viss mån en del om Mariana, för att den handlar, det är, boken heter A Brief History of Seven Killings i original och har precis översatts till svenska och heter då En kort krönika, tror jag, om sju mord. Och det är Marlon James som har skrivit den. Han är en jamaikansk författare och fick ett fint bokpris som heter Man Booker Prize redan 2015 för den här romanen. Jag vet inte varför det har dröjt 3 år innan den kommer ut på svenska. Jag misstänker att det kan vara att den är jäkligt svår att översätta faktiskt, för att den är delvis skriven på jamaikansk, alltså lokal engelska då, den dialekten som kallas för patois, P-A-T-I-O-S, som är superintressant. Det är som en blandning mellan så här bruten engelska blandad med spanska och lite holländska och alla möjliga sådana här.
Men blir det ett avbrott liksom i läsflowet när det kommer ord som man inte riktigt fattar?
Nej, jag tycker att det funkar jättebra, och den är skriven delvis på nästan, vad ska man säga, jamaikansk dialekt, alltså engelska fast med lite lokala uttryck, och sen så är det gradvis, blir det gradvis mer och mer patois, som ju har en alldeles egen grammatik och en egen stavning och sådär. Men för att få in...
Så när man har avslutat boken har man lärt sig ett nytt språk.
Ja, men det känns lite så att jag ska börja bli så här, hallå Rastaman, och liksom börja skaffa sådana dreads. Ja, den handlar ju faktiskt också om Rastafari-religionen, och som är väldigt speciell tycker jag. Ja. Och Bob Marley, det utspelar sig då i Kingston framförallt, och i Kingstons ghetto på... Ja, 70-80-talet, då var ju Bob Marley enormt stor då, och var en väldigt stark politisk symbol också för Jamaica, så nu handlar det mycket om politiken där och rasmotsättningar som finns i alla gamla kolonier, och så är det väldigt mycket gängvåld, organiserad brottslighet då, som gäng som krigar och har ihjäl varandra.
Men det här är alltså en sån här roman, så när man läser den och så man sugs man in i historien och samtidigt lär man sig sådär lite smyg om politiken och historien kring en viss plats.
Ja, och det är så underbart, och framförallt om språket. Och språknörd som jag är, så började jag genast googla på patwa då, och jamaikansk patwa. Och då finns det någonting som heter Wiki Languages eller någonting sånt, som är någon satsning som jag antar att Wikipedia har gjort då, som finns på YouTube, när de har spelat in en massa olika typer av engelska dialekter och patwa och såna här vernacular English som det heter. Det finns ju en slags patwa i södra USA, i Louisiana och så, som är, eller en slags fransk patwa då. Så då, så liksom, du vet, man klickar på länk efter länk. Så jag har suttit och lyssnat på så här, amerikaner pratar någon slags märklig 1800-tals franska i Louisiana, och då förstås en massa amerikaner.
Karin, jag vet inte, för jag skulle aldrig göra det. Jag är så fascinerad att du är en sån, att du är en sån språknörd, att du verkligen sugs in i någon slags YouTube och wiki language värld där du börjar forska i det här.
Ja, nej, men det är det roligaste jag vet. Jag pluggade engelska på universitetet, och då en del av det var sån här sociolinguistik med olika typer av vernacular English, och vad alla också, vad språket som social markör är. Och Marlon James, här författaren, använder det här så otroligt skickligt, det här verktyget. Och man vet exakt vem det är, för det är ju 7 olika karaktärer som är väldigt, väldigt skilda, väsensskilda då. Det är olika kön, olika åldrar, olika social status och så vidare. Och han prickar exakt hur den personen pratar. Och naturligtvis är det så på Jamaica att ju högre social status du har, och desto dyrare utbildning, och desto, så att säga, inom citattecken, finare standard engelska pratar du då.
Ja.
Och sen så medan en karaktär som är en pojke som har vuxit upp i gettot, i den ultimata fattigdomen så att säga, och blir en anställd hos en av de här drug lords, eller man ska säga kriminalcheferna där. Hans engelska är förmodligen nästan obegriplig om man lyssnar på den. Så, men det går ju att dechiffrera ganska lätt om man läser, för att man lär sig till slut också grammatiken och uttrycken och så. Men
fan, du har sålt in den bra. Men hör du, kan du hålla det? Jag vill också läsa den. Jag ska beställa den så vi kan snacka ännu mer om den nästa vecka. Det känns som en bok som jag skulle gilla.
Jag har till och med nördat ner mig Bob Marleys texter och vad alla de där uttrycken betyder. Och vem var den här deputy som han inte sköt när han shot the sheriff? Och vad betyder Buffalo Soldier och alla de här? Jag kan allt
det. Okej, jag fattar. Fan vad spännande. Tänker du, kommer det att vara en cliffhanger till nästa avsnitt? Eller kommer det att vi håller som en cliffhanger, så får du avslöja allt nästa vecka. För jag kommer ju inte att ta reda på det.
Absolut. Jag säger till om jag börjar missbruka liksom, väldigt stark marijuana också. Eller du kommer förmodligen märka det. Då har jag kanske gått för långt i min research. Och börjar ha sådana här tröjor med rastafärger och stora löv.
Men kanske du ska röka på en sån här som gör en kreativ. Det finns ju liksom alla sorters nyanser, åtminstone här och säkert där också. Någonting som gör dig otroligt engagerad och kreativ. Och så bara snackar du skiten ur podden nästa vecka.
Ja, vi kan prova det. Men jag vet inte riktigt vad jag ska få tag på det. Men det återstår att se.
Lidingö är säkert fullt av knark.
Nej, det är ju det. Är man en hängiven läsare så vet man vad man får tag på sitt litteraturknark. Det börjar så.
Okej, men vet du vad jag har läst?
Berätta för mig.
Jag har läst en bok som faktiskt du tipsade om. Du har skickat mejl med den här måste vi läsa. Och eftersom jag alltid gör som du säger, beställer jag den genast. Och sen dök den upp överallt. Jag såg att författaren var med i Babel. Jag läste en massa recensioner. Jag hörde Nord och Franke-podden tala om den. Den verkligen ploppade upp överallt. Och jag är så glad att jag läste den. För den är så himla bra.
Men gud, är det Nuckan?
Ja, det är Nuckan!
Ja, vad kul! Den har ju inte jag
Malin hunnit läsa.
Ja, Malin Lindroth. Jag har inte hunnit läsa den själv ens en gång. För jag snöade in på Jamaica här. Berätta vad den handlar om.
Den handlar om att vara en nucka, alltså att vara en kvinna som aldrig har en längre relation, eller åtminstone inte har en så lång eller åtminstone så att det är så länge sedan man har haft en lång relation att det inte faller sig naturligt att man refererar till den längre. Och inga barn, och man lever liksom som en som en ofrivillig outsider i samhället. Och det är så spännande för att hon, det är ganska kort, den beskrivs som både en kort, jag tror den beskrivs som både en kort roman och essä och en essä, men jag tycker det är mer av en lång essä, för att Malin Lindroth liksom resonerar kring hur det var att vara nucka förr, hur det var att vara nucka idag, hur till sig folk blir när hon säger att hon lever ensam, och hur det, och om skammen kring det, kanske inte en skam som hon aktivt känner, men hur man ska känna skam om man inte lever i ett kärleksförhållande, hur det här, hur tvåsamhetsnormen är så otroligt stark och kärnfamiljen är så otroligt stark att vi på något sätt automatiskt utgår från att är man ensam, lever man utan den, är man en olycklig människa.
Ja,
och så skriver hon att hon...
könsmaktsordningen är ju så otroligt stark att
ja.
Det finns ju inte en enda ensam kvinna som kan bli upphöjd som något slags konstnärligt eller bohemigt eller religiöst geni och förebild. Att det finns inte på kartan att det kan vara en självvald ensamhet. Och det har vi förhåller oss alltid till, eller ofta, till ensamma äldre kvinnor och ensamma män på olika sätt.
Verkligen.
I och med att kvinnan traditionellt har ett värde om hon är någons, det vill säga någons mor, någons partner, någons syster, så, någons
precis, som i USA.
Barn.
Ja. När man, alltså, det är ju inte långt ifrån att jag ska vara Mrs. Magnus Silvenius Öhman.
Nej.
Istället för liksom verkligen ha en egen identitet och ett eget namn. Eller så här som när, eller faktiskt så här när män, du vet de här pappafeministerna, när män får döttrar, då plötsligt börjar de respektera kvinnor. Då är det liksom på något sätt mer personligt, annars är man...
Då kanske har fått ett annat värde då. Ja, nej, men det är intressant, ja. Att men människovärdet är alltså relativt till kvinnans koppling till män, ja. Då. Helt enkelt, på ett annat sätt.
Men det som är så coolt med den här boken, för det som hon skriver om är också att det är inte alls nödvändigtvis den självvalda ensamheten. Hon skriver att hon har fått ett nej 15 gånger. Och hon skriver om det flera gånger, liksom. Det är ingenting som bara swishar förbifarten. Hon säger att det fanns 15 kärlekar som hon ville, men som hon blev avvisad. Och jag tycker att det är så coolt att hon skriver det så många gånger, för det finns ju en skam i att bli avvisad. Och det är ju sjukt, för att bli avvisad är ju samma sak som att vara ett offer. Det är ju ingenting som man väljer själv. Och när det är något som man inte väljer själv, så kan man väl inte känna, borde man inte kunna känna skam för det. Det är ju ingenting, man har ju gjort något dumt. Utan man bara är. Och så är det någon annan person som utsätter en för det här. Alltså.
Och sen är det ju, hon ställer det ju i kontrast. Alltså, hade en av de här 15 varit en längre relation, så att säga, så hade ju de övriga 14 glömts bort i historien. Mm. Så jag menar, har man levt i en viss ålder, då har man ju i princip blivit dumpad eller avvisad eller nekad eller allt, på alla, alltså flörtat med någon som inte alls tyckte att man var lika sexy tillbaka. Så det har ju hänt, men det på något sätt glöms ju av, eftersom vi har ett sätt att efterhands rationalisera den vi till slut sen blir ihop med, som att citattecken, det var meningen att det skulle bli vi två, slutstöd.
Ja.
Fastän det är ju en egentligen bara någon slags lycklig slump att man hamnar där man hamnar i sin relation och i sitt jobb och allt det där.
Ja, men det är det ju. Men jag tror också att på något sätt dagens människor är så besatta av att allting, precis som du säger, allting ska ha mening. Och också det här lite så här nyliberalistiska tänket att vi liksom, man är sin egen lyckasmed. Alla skapar sin egen framgång.
Och
men det är ju verkligen
det
inte
är
så
dömande. Ja, det där nyliberalistiska tänket är säkert peppande för rätt person som vill göra karriär eller hur man, men det är också så oerhört hårt i det att det är ditt fel om du inte blir en fantastiskt lyckad yrkesperson, fru, make, pappa, mamma, vad det nu blir. Då är det du som har schablat till det här kortspelet som är livet, fastän i verkligheten så blir vi tilldelade en jävla kortlek liksom, och så gör vi så gott vi kan.
Men det som är så spännande med den här lilla boken är att Malin skriver också om hur de här nuckorna inte alltid har haft en lägst nere i hierarkin. På i mitten av 1800-talet till exempel, när kvinnor i Sverige inte ännu var myndiga, man måste ha en förmyndare som antingen var en pappa eller en man. Då var det en massa män som dog ute i krig och hade ihjäl varandra. Och liksom, det fanns helt enkelt mycket fler kvinnor än män. Och då blev det byråkratiskt ohållbart att man skulle hitta en förmyndare åt alla de här ensamma kvinnorna. Och då kunde man som kvinna ansöka om eget förmyndarskap. Så man kunde liksom vara en myndig person trots att man var kvinna. Och det här gjorde att ensamma kvinnor liksom skuffades upp i hierarkin ovanför de gifta kvinnorna. Som då var omyndiga eftersom de levde i ett parförhållande. Superspännande tycker jag. Sen i och med att industrialismen och senare urbaniseringen och folk började flytta till städerna och det liksom kärnfamiljen verkligen såldes in som det enda sättet, rätta sättet att leva på då, och kvinnorna samtidigt också blev myndiga, då tappade igen nuckan mark och då var det igen någonting som blev, ja men någonting man skulle kämmas för och det som det sämsta av det sämsta.
Och visst är det så att hon så att säga reclaimar det här uttrycket nucka. Hon vill använda det på ett mindre negativt sätt.
Ja, men precis. Och snacka kring skammen. Alltså, det finns ju verkligen ingenting att kämmas kring det. Nu är det så här kan ett liv, också vara utan att det livet är mindre värt på något sätt. Men jag känner mig faktiskt väldigt... Alltså det känns lite dum när jag läser den, för jag är verkligen en sucker för, jag har gjort allt enligt normen, liksom gift mig, fått två barn, lever i liksom med typiska kärnfamiljen och jag tänker att fan, man borde ta lite ansvar över civilisationen och försöka leva ett annorlunda bara för att, eller snarare så här faktiskt, det känns som tacksamhet till alla som lever utanför normen eftersom de gör det lättare för oss andra supernormativa människor att andas. Det är liksom mindre kvavt för oss andra, för det finns folk som lever som försöker liksom normalisera annat än bara en enda sak.
Sen är det ju intressant att tänka på att tvåsamheten och äktenskapet, alltså det här förbundet som har så stor juridisk bäring fortfarande i så många länder, den konstruktionen har att göra med markägande. När markägande i de allra flesta fall är så otroligt ointressant nu för tiden, men själva äktenskapet lever kvar. Det var helt enkelt för att säkerställa att den landägande mannens biologiska barn var de som fick ärva jorden, och för att knyta ihop olika landägande mäns egendomar med hjälp att gifta bort sina döttrar och söner. Det är därför som man gjorde ett sånt här förbund. Och att då det var straffbart för kvinnan då naturligtvis i synnerhet.
Att, ja men precis. Men sen att det, och sen på något sätt gjorde man om det. Liksom kött in den romantiska kärleken för att på något sätt.
Ja, det är ju en efterhandskonstruktion om något.
Ja men exakt.
Och det är alltså, ju så spännande. Roligt när vi håller faktiskt... på i dessa tider. Jag kan ju bli så, du vet ju hur provocerad jag blir av royalism överhuvudtaget. Men ja. Jag tycker att det är så jävla tramsigt med det här pådraget kring de i synnerhet kungliga bröllopen. Bortsett från att jag förstår att det är rolig underhållning, det kan ju till och med jag tycker att det är kul med liksom kläder och musik, hela showen och produktionen kan vara kul, även om jag inte har sett något av dem så kan jag tycka att det är kul att titta på bilder, men det här att folk blir liksom alldeles till sig över hur kärleksfullt Meghan och Harry och vem fan det nu är, tittar på varann och bla bla bla. Är det någonting som är liksom råpolitiskt så i sin grund så är det ju kungliga äktenskap.
Ja,
och hur fruktansvärt misshandlade framförallt kvinnorna har blivit genom historien som har gifts bort som barn då till vidriga tyranner som är snuskiga. Och,
ja. Nu sitter jag med ett finger i luften här och säger att faktiskt just Harry och Meghan, visst heter hon så, det är ju ändå de tar ju ett stort steg in i framtiden i och med att hon är inte bara amerikan och från Kalifornien, utan dessutom är hon inte vit. Det är ju liksom, jag menar, för alla vi som har sett på The Crown eller läst historia, och hon var gift också förresten, är hon också frånskild?
Ja,
jag menar, det är ju inte så himla länge sedan.
Att hon inte är oskuld tycker jag.
Ja, men tänk det. Men det är ju inte så himla länge sedan som drottningens syster inte fick gifta sig för att hennes man var
frånskild. Ja, och sen så var han ju inte heller av rätt börd. Även om han var officer så var ju... han ju ändå någon slags hjälp-servant till släkten, va?
Ja, så nu tänker jag inte komma ut som royalist, men jag tänker att det finns ju, det är ju åtminstone roligt att säga att det händer någonting där, att det till och med världens mest stockkonservativa och dammiga institution liksom försöker bli lite mer progressiv.
Man undrar som PR-skadad person om det är så att succén, så att säga PR-succén som de här bröllopen mellan en man av folket och kronprinsessan i Sverige till exempel har varit, har påverkat Harry och de andra, att det här är förmodligen någonting som är bra för kungafamiljen. Det handlar ju heter den så, The Queen också, om den som handlar om Elizabeth, The Crown heter den kanske, The Crown.
Ja,
just det,
väldigt bra.
Att vad är det, ett misstag att inte liksom luckra upp de här normerna, därför att då tappar man folkets stöd. Samtidigt, hur gör man för att bevara den här myten och den magin då som
precis, man kan ju inte urvattna, bli för vanlig heller, för då tappar ju liksom kungahuset sitt, det handlar ju i praktiken om ett klassamhälle.
Det måste vara larger than life. Ja, absolut.
Det är ju egentligen helt sjukt. Men hör du, om vi går tillbaka till litteraturen så tänkte jag att det finns ju vissa böcker där kvinnor blir avvisade som har blivit väldigt populära. Och då till exempel Carina Rydbergs Den högsta kasten. Kommer du ihåg den?
Ja.
När hon satt på AG.
Hon sitter på PA. Ja.
PA, fan, jag kan ju inte restaurangerna i Stockholm.
Finns det som där. Heter AG i fri, men när hon sitter på PA.
Sant det? Ja. Och så blir hon är en jurist, hon är jättekär i. Det är säkert 20 år sedan jag läste den här boken, men jag kan fortfarande ihåg det. Och skriver honom hur gärna hon vill vara med honom, men hon blir bara avvisad. Och det var väl delvis för att det var en nyckelroman som den blev så populär, eller så stor. Eller på den tiden när det kvinnor skriver sånt kallade ju, vad kallar man det, bekännelselitteratur.
Nyckelroman, ja precis.
Ja. Men när Knausgård skrev det, hör min bitterhet.
Så autofiktion.
Bara, ja men exakt, hörde stort och fint. Ja.
Realism, ja.
Men en senare kvinna som blev avvisad var ju Lena Anderssons, vad heter hon?
Ester Nilsson, va?
Ester Nilsson, just det. Hon blev ju också avvisad gång på gång och bara fortsatte. Och den blev ju också, alltså det var ju otroligt välskriven, de var båda otroligt välskrivna, det var inte bara för deras litterära kvaliteter som jag tror de blev så populära, utan det finns något kittlande i det här.
Egenmäktigt förfarande att, och vad heter den där? Jag vad heter. Ja.
Utan ja, jag kommer inte ihåg. Men det finns något kittlande att bli avvisad, och det kanske är det att man tycker om att läsa om den där, liksom både tycker om och tycker det är lite obehagligt att läsa om den där skammen, att vara en ensam kvinna, liksom, att inte få det som man vill ha.
Ja, men obesvarad kärlek, det triggar vårt allra innersta.
Men det är rädsla att bli ensam. Rädsla.
Den största paniken vi har som vi sitter i reptilhjärnan som är inbyggd i oss för att det handlar om överlevnad, det är ju att vi ska vara inkluderade. Känsla av sammanhang. Det finns så mycket forskning som visar på det till exempel på en arbetsplats, vad är det som får en människa att trivas som slår mycket högre än lön och lokaler och materiella fördelar och så vidare, det och prestige, det är det man kallar kasam då, känsla av sammanhang, att vi hör till en grupp. Och vad är det som gör ondast för barn i skolan, det är att bli exkluderade, för att det när vi förmodligen liksom bodde i grottor så blev du exkluderad och dog du ju liksom. Så att vi och våra människobarnen är ju så värdelösa om man jämför med djurbarnen, så att säga, bebisar. De måste knyta an och hålla ihop med sin mor framförallt när de är nyfödda, om de inte ska dö. Så att där någonstans, så det är väl någon slags förenat med någon slags dödsskräck som vi inte ens kan förklara. Liksom. Men den skammen är ju helt otrolig. Stark. Så jag kommer ihåg första gången jag var kär i någon pojke som inte var intresserad av mig, och hur dåligt jag mådde av det, hur värdelös, hur jag hade så svårt att liksom ja. Inte känna mig som en sämre person. Att en misslyckad person. Och det är ju liksom, jag kommer inte ens ihåg namnet på de här människorna nu. Men hur det dominerar ens känsloliv.
Nej, visst är det sjukt. Men är inte spännande då att nuckor, ensamma kvinnor ska liksom skämmas och hålla sig borta. Och liksom, medan, alltså det är minst sagt inte aktuellt med incels. Alltså den här rörelsen av män som lever i ofrivilligt celibat. Och deras utgångspunkt är ju att de vill straffa kvinnorna för att de inte vill ligga. För att kvinnornas skyldighet är att ligga med män. Och det finns liksom, och då, ja, men då har de ju ihjäl kvinnor. Så där som den här killen i Toronto, minns jag inte vad han hette. För inte så länge sedan. Och det är lite den här, det som vi snackade om förra veckan. Talar vi inte om den här, vad heter den här, fan vad dålig jag på namn. Men den här föreläsaren som blev jättestor på YouTube. Som nu kom ut med en bok där man tycker att.
Jordan Peterson.
Just det. Ja, och, men det är lite sånt han snackar också om, att på något sätt att kvinnorna har en skyldighet, han talar liksom om frivilligt liksom celibat, och på något sätt att kvinnornas sex måste delas ut jämlikt mellan, så att alla män, också de som inte ligger högt i hierarkierna, ska kunna få ligga.
Vi ska alltså vi ska förse dem med sexuell tillfredsställelse. Ja. Fy fan, jag kräks i munnen alltså, hela den.
Men vad är det för fel på att bara onanera, herregud, istället för att ha ihjäl folk och bli aggressiva.
Men det är ju intressant då att den stora kvinnliga traditionen är alltså att skylla, att anklaga sig själv om man blir avvisad. Den stora manliga traditionen är att anklaga kvinnan då i ett heterosexuellt fall om han blir avvisad.
Tänk om nuckorna gick Kill Bill liksom på snubbarna.
Som de i bara, den här Solanas-manifestet.
Ja.
Ja, det är hemskt. Usch.
Ja. Nej, mer kärlek. Och jag tänker också så här, jag tycker att om jag får tolka någonting ur den här nuckan, för att jag tycker den är superspännande, för jag tycker, känner att hon verkligen vill inte att man ska tycka synd om henne. Hon tycker det är otroligt. Och det förstår man. Vem vill liksom att man kanske vill att folk ska tycka synd om en när man har skadat sig, när man har ett övergående problem, men inte att folk ska tycka synd om en när man har över ens livsstil eller en sätt att leva, liksom en position i livet som man inte själv kan rå åt. Men samtidigt så skriver hon att det är inte liksom, det är inte självvalt, det är liksom ingen, det skulle vara skönt att komma hem och ha någon att snacka om vad som har hänt under dagen, eller helt enkelt en ekonomisk trygghet. Det är fan mycket billigare att vara två än att vara ensam. Men som människa i parförhållande blir jag liksom, känner jag också så här osäker. Lite som när jag läste Fuckboy-boken, var det förra veckan eller förra veckan. Mm. Jag tänker att jag som, att vad kan man fråga en singel? Jag känner liksom lite samma sak här. För du har i den där Fuckboy-boken fast en lista som man, med saker man helst inte ska fråga folk som är singlar. Och nu känner jag också så här, att hur ska jag... Ja, kanske jag bara ska behandla nuckor som helt vanliga människor. Kanske det är lösningen på min fråga. Och inte intressera mig så väldigt mycket eller försöka skylla över deras livssituation eller liksom, eller ja.
Ja, precis. Ja. Kanske bara inte göra en grej av det överhuvudtaget. Liksom, vare sig som skylla över eller som att känna sig föranledd och fråga så här, jaha, Hur är det med julen som ensamstående? Det är klart som fan att det har sina...
Ja. Eller var sådär, vad skönt det måste vara att inte ha någon att bråka om hur man ska ställa in glasen i diskmaskinen. Vilken frihet du måste ha. Jag menar,
backhanded det också... compliments. Det är ungefär som att säga, vad härligt det skulle vara att vara så här kurvig. Det är ju tråkigt att vara så spinkig som jag är. Sånt där, det är ju ungefär som att säga sådana saker, det går ju bara inte, det är ju elakt.
Men om jag får komma med en tolkning av den här, så tycker jag att hon liksom snackar om att det borde kanske sluta ha så otroligt mycket fokus på den romantiska kärleken som det enda rätta, utan se att det finns väldigt mycket annan sorts kärlek också. Kärlek till vänner och barn och syskonbarn och liksom.
Som dessutom inte går över efter 7 år när förälskelsen går över.
Precis. 7, håller ni sig så länge?
Nej, jag träffade en parterapeut en gång som sa så här, ja, efter 2 år är den här första liksom personen över, efter 7 år så är det helt dött. Och det, så är det bara. Man bara, japp, men då...
Men är inte så att alla ens celler i kroppen förnyar sig vart 20 år? Så kanske man bara borde leva liksom i 20 års cykler med olika partners.
Ja, man bara, eller okay, man kan radera ut minnet och bara, men fan, alltså den här Peter, han är ju en härlig kille. Han är rätt lik mina barn också. De verkar komma bra överens.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
En annan manlig bastion som är svår att penetrera är ju gamervärlden.
Ja, fy alltså.
Alltså jag tänkte på att det har kommit ut en roman av Pernilla Eriksson som är journalist på Aftonbladet, va, tror jag, tidigare. Som, stämmer det?
Amelia.
Som heter När du vänder dig om. Just jag läste kanske om henne i Aftonbladet. Mm. Och hon har alltså skrivit en roman baserad på en verklig händelse. En spelrecensent som heter Paula Manrique, tror jag man uttalar hennes efternamn, som är skitduktig på gamervärlden och varit med mycket i Nyhetsmorgon och andra såna här program och skrivit spelrecensioner och så. Men hon, den här Paula, blev utsatt för så fruktansvärt mycket skit av den anledningen att hon helt enkelt, enligt vissa män i spelvärlden, är av fel kön och inte har något att göra med spel.
Alltså så ofattbart. Alltså det är verkligen så ofattbart.
Det är så medeltida att... hela det tänket. Och det är så märkligt att så pass unga människor och så pass progressiva framtidsorienterade människor som många gamers ändå är faktiskt. Jag tänker på hackathons och såna här saker och Sweden Hacks, och det är ju jättemycket kreativitet och liksom mycket, mycket intellektuell styrka i den här världen och mycket energi och mycket jävla namma och såna här saker. Så mycket positivt, och sen så att det kan odlas så fruktansvärt mycket medeltida hat.
Ja. Jag gjorde ett reportage om faktiskt precis det här för många år sedan, så då, när vi nu bodde kvar i Finland, och då intervjuade jag en svensk kvinnlig spelrecensent, och hon sa att alltid efter att hon har skrivit en recension eller en krönika, någonting så att hon har i alla fall profilerat sig som en kvinna som skriver om spel, så då veckan efter så var det alltid hennes kollegor, inte bara en person, flera samtidigt, som läste hennes mejl för hon själv läste dem, eftersom hon fick så mycket dödshot och hat bara för att hon som kvinna hade en åsikt om spel.
Det är helt vidrigt, och men man får ju också tänka på att så här var det i musikens värld, i teaterns värld. Kvinnor fick ju inte ens spela teater förr, de fick inte skriva musik. Det finns fantastiska kvinnliga kompositörer i Sverige som är nästan helt bortglömda, som man har börjat återupptäcka nu, därför att de blev utsatta för så fruktansvärt mycket hat av andra, av manliga kompositörer som tyckte att ni har ingenting här att göra, det ni skriver är skit och så vidare, vi ska inte spela era verk någonstans. Och av den anledningen att de var kvinnor. Jag tänker på kvinnliga författare och skulptörer och så vidare som har fått verka under pseudonym. Det finns konstnärer vars män har skrivit.
Svenska akademin.
Ja, och så har vi ju fucking Svenska akademin också. Så att egentligen så kanske man inte bör bli förvånad eftersom män, inte alla män, hashtag vissa män, osäkra män, vaktar sina revir liksom.
Jag tycker man ska säga, okej, hashtag inte alla män, men jag tycker att alla som inte opponerar sig och som inte står upp för kvinnor eller andra minoriteter, de är fan en del av problemet. Bara det att man själv inte skickar bajs åt folk eller skriver dödshot, men om man bara står tyst vid sidan om och ser det hända och tycker att man är en god kille bara för att man inte aktivt gör någonting, då är man en del av problemet.
Som ett exempel så letade folk upp Paula Marikes hem, skrev dö med avföring på hennes dörr, skickade in äckliga saker, döda möss och skit och bokstavligen genom brevlådinkastet. En eftermiddag när hon satt och jobbade i sin lägenhet så öppnades dörren som då råkade vara olåst och det kliver in en vilt främmande man. Och så visade det sig att allt det här var iscensatt av folk som hade hackat in sig på hennes sociala mediekontor, gjort falska profiler i hennes namn på datingappar och skrivit kom hem till mig och våldta mig, det är det jag vill ungefär. Så att det kommer in en kille och tror alltså att han kommer in till en kvinna som vill bli våldtagen. Så jävla fruktansvärt skrämmande. Och vidrigt.
Alltså, vidrigt.
Så
alltså folk får ju ha sina sexuella böjningar och liksom, men vad är det för människor som tror att man kan gå hem till en främmande människa och våldta henne eller honom? Det är ju, ja. Jag tycker i alla fall det är konstigt.
Sig, men det slutade ju med att hon fick radera alla konton och liksom gå under jorden i princip. Och inte, hon orkade liksom inte hålla på med det här. Och de lyckades ju tysta henne åtminstone några år. Och den här historien ville Pernilla Eriksson berätta om. Vilket jag tycker är jättebra initiativ. Om vi ska titta på lite, inte måla allting i svart och titta på lite kvinnor med makt, så tycker jag att såna här, det finns ju ett gäng, vad ska man säga, nästan kulturkvinnor yngre format nu för tiden som är någon slags korsning mellan så här intellektuella influencers, författare, recensenter, ja, konstnärer. Vet du vilka jag tänker på?
Du tänker på En varg söker sin podd.
Ja, precis. Liv Strömqvist, Caroline Ringskog Fröda, Nåli, som jag vet vars senaste roman Rich Boy du just har läst. Och så tänker jag också på de såna här serietecknare. Men det finns ju ett antal unga kvinnor nu för tiden som har väldigt många kanaler. De kontrollerar så att säga många av sina egna kanaler. Det finns ingen mellanhand eller utgivare emellan, de får ut sina grejer, och det finns ju en enorm makt i det där, vilket också gör att det blir som en stor megafon, allt det de säger så att säga, det får ju ett sånt jäkla genomslag. Och jag tänker på, det har ju varit jättemycket debatter såklart kring, ska man publicera namn på män som misstänks ha begått övergrepp eller inte, eller vad ska man tycka, och kring det här när vi leker domare i sociala medier, eller är det en nödvändig baksida av MeToo och såna här saker. Men jag var lite taggad att höra om hur den här Farhad Noli-romanen känns.
Ja, men jag har faktiskt bara först börjat läsa den, så jag tycker det är orättvist att ge den ett omdöme. Men det handlar ju om tre stycken generationer kvinnor, alltså det som är, börjar med liksom mormodern, så kommer mamman och sen dottern. Och det handlar väl om kvinnor, men hur utsatta kvinnor är i patriarkatet. Och hur ofria vi fortfarande är. Så mycket har jag tolkat den hittills. Men jag ser fram emot att läsa den. Jag brukar ju också lyssna på en vargsöka sin podd som jag både håller med och inte håller med om. Jag tycker att kanske de intressantaste poddarna är de som man ibland vill kasta sig i ett flygplan, flyga i 11 timmar, kasta sig i en taxi, åka till studion och börja fortsätta diskutera med dem.
Ja, så men, jag är lite kluven. Jag tycker att de är genialiska båda två i många avseenden. Både Liv Strömqvist och Karin Risk och Fradan Oli. Men sen så hamnar även de, ska jag säga, i den här situationen där alltså det är så intimt det här med poddandet som format och även bloggandet och de här personligt hållna forummen, så att säga, att ibland så tycker jag att det är på gränsen till, jag ska inte säga mobbigt, men på gränsen till fördomsfullt i... Du och jag hamnar ju det där också. Det är så lätt att glömma, det är så lätt att glömma bort att man måste måla med lite mindre penseldrag när relationen blir så intim. Och när det blir raljant. Jag har ju en tendens att raljera när jag tycker till. Och så inser jag att fan vad jag har klampat omkring i det här med mina ullstrumpor. Liksom, för att
ja, men det är så svårt. Ja, det blir det, men samtidigt är det ganska ointressant om det, allting ska vara brasklapp på ena sidan och andra sidan.
Ja.
Men det som jag tycker, som du sa när du började prata om poddar, att det är ett otroligt intimt medium och det är som att smyglyssna på två kompisar som pratar med varandra.
Det är det som är härligt också.
Och det är ju så härligt, men jag tror också att många som poddar underskattar den makt de egentligen har, att man måste tillskriva sig, nu säger jag inte att vi har så otroligt mycket makt, men liksom många ganska stora, och åtminstone halvstora poddar, tror jag ser sig själva kanske som underdogs, trots att de verkligen inte är det, utan det de säger har enormt mycket inflytande, och jag tänker att om man har mycket inflytande, då måste man vara kanske ännu noggrannare, kanske du har rätt när du sa att man måste måla med kanske lite mindre penseldrag, och inte, för trots att man kanske säger någonting i stundens hetta, någonting som skulle säga att en kompis som man sitter och dricker en kopp kaffe med, när det finns liksom tusentals människor som lyssnar och tar en på orden, så kan det ha konsekvenser.
Ja, och att det faktiskt är inspelat ändå någonstans. Det går ju att dela och sprida och sprida och sprida ett förfluget ord på ett helt annat sätt såklart än när man sitter och babblar över en kopp kaffe. Sådär.
Men samtidigt, för att det ska bli en bra podd tycker jag också, eller en blogg för den delen, så tycker jag att man måste nästan tänka så att jag inte lyssnar väl ändå någon, inte läser väl ändå någon, för om man hela tiden är medveten om det man säger,
då blir man ängslig.
Så, ja, och det är ängsligt och ointressant.
Ja, men jag tror att du har rätt i att det handlar om ens perspektiv. Jag tänker på någon som har enormt mycket makt, det är ju redaktionen på till exempel Uppdrag granskning. Mm-hmm. Och det hände ju både en och annan gång att de i sin iver att så att säga granska överheten som de tycker faktiskt blir maktmissbrukande i sin kanal. Att det liksom vänds runt. Utan någon annan jämförelse, det är ju stor skillnad mellan en stor tv-redaktion och alla poddar som finns som är liksom ofta två mans- eller kvinnoföreteelser. Men ändå, jag tror att det handlar om att just glömma bort liksom, eller man
också, ja, var makten sitter egentligen, men också att man som journalist måste vara otroligt noga, för att man har ett, alltså alla ska ju ta, alltså givetvis ta ansvar över det de säger och skriver, men journalister måste granska sig själva otroligt noga, för att tappa, jag tycker jag vet alltid tjatar om det här, men det är på riktigt ett demokratiskt problem om journalister, kanske lite som Uppdrag granskning gjorde, schabla bort vem som har makten och vem som är offer och kanske har en för tajt agenda. Det är klart att när man gör ett journalistiskt program måste man ha liksom en vinkel och komma in med den. Men om man kör, ibland måste man kanske omvärdera sin vinkel medan man forskar inför ett program. Och märka att okej, det vi trodde var vinkeln är egentligen vinkeln, utan det här är egentligen det vi ska undersöka.
Mm. Jag har ju hört, till exempel Tankesmedjan där Liv Strömqvist, hon var en del av förut i alla fall, och Nanna Johansson, förlåt.
Just
och även de här Simon, de som hade den här fredagspodden och de som hade de här, du vet, gud, det är ett helt gäng smarta människor som är konstnärer, journalister, ståuppare och skribenter och så vidare, från många från Malmö. Också som det är ju en såklart en ett radioprogram, om jag tänker tankesmedjan nu då, från den politiska vänstersidan, och så även de poddar som den har gett eller kanske genererat på olika sätt. Och då kan det ju bli fruktansvärt elak politisk satir kring såklart högerpolitiker, men också liksom bara vanliga människor, tycker jag, och tv-folk och så vidare. Alltså, jag har ju hört dem säga saker om min man Peter, som har varit helt, inte bara helt fel i sak, utan också ett helt total missuppfattning om hans jobb och vad han gör och varför och vad han tycker och tror. Och jag tänker även samma sak på den här.
De här, var frustrerad.
Ja, det är jättefrustrerande. Han är ju inte så liksom. Han tycker att alla får säga vad de vill, och sen så lyssnar han på de som känner till det han gör. Det är sällan som han tar det personligt, men jag blir ledsen eftersom jag vet inte.
Såklart.
Sen om man då tänker att det blir extra känsligt när det handlar om saker som feminism och sånt som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, om man läser någon sån här Instagramkonto som, vad hette det där, 49 likes eller vad, jag kommer inte ihåg vad det hette det där, som var aktuellt framförallt i höstas då, som la ut en massa klipp från Nyhetsmorgon och tyckte att alla på hela TV4 är vidriga sexister och såna saker.
Ja, just det minns jag. Ja.
Och taggar in liksom Peter och så. Jag tycker, men herregud, snacka om att dra alla över en kam. Och det är ju precis det som vi inte vill göra med människor.
Mm.
Det är ju det som vi vill bekämpa.
Ja, men se på strukturer snarare än att göra drev efter en individ.
Ja, och så kan det bli ibland. Och så kan jag också bli.
Vänta, försvarar jag precis Fredrik Virtanen nu?
Nej, det tror jag inte du gjorde.
Men stå upp för Virtanen.
Exakt, backa Virtanen. Det är det vi vill säga i den här podden.
Ja.
Nej, men jag bara tycker att makt är så jävla komplicerat. Och att det skiftar hela. Vi hade ungefär samma diskussion, du och jag, när Bengt Olsson skrev en krönika om att han tyckte att det var värdelöst att han sysslar med kulturell appropriering enligt vissa, när han skriver om någon muslimsk kvinna eller hur det var. Och han tycker liksom, ja, skitsamma vad han tycker. Men så är det helt enkelt. Makt är jättekomplicerat. Och det...
Fast tänk att då måste man kanske alltid börja med att försöka förstå var man själv står i relation till den man ska kritisera för makten.
Just det. Och det är inte så lätt
ofta, alltid. Nej, men ofta kanske man har lite mer makt än vad man själv vill tillskriva sig. Alla säger ju sig själva kanske som bara en vanlig person, men det kan ju vara att man har en väldigt stor plattform eller ett namn som är väldigt trovärdigt, och då har man, trots att man kanske bara är en, tycker att man bara är en vanlig författare eller en vanlig poddpratare, så har man enormt mycket makt över andra människor. Men hörni ni, vi har ju fortfarande ett samarbete med Årets bok, och om du just vill vinna alla 12 böcker, så det är bara att gå in på vår Facebook eller vårt Instagram och skriva om varför du ska vinna. Och gärna tagga in en vän som kanske också förtjänar att vinna en massa böcker. Eller som du kanske skulle ge några böckerna åt. Och inom kort så låter vi ut en vinnare. Och den följer ett jättestort bokpaket på posten. Mellanradarna-podden heter vi på både Instagram och Facebook. Vad ska du läsa till nästa vecka, Karin?
Ja, men jag ska fortsätta med Marlon James här. Och sen så är det dags för nästa årets boknominering. Vilken tycker du att jag ska satsa på?
Du har läst väldigt mycket deckare, så borde du kanske byta genre, känner jag.
Jag tror att det kommer bli kanske Lina Bengtsdotter eller Malou von Sivers som jag ger mig i kast med nästa vecka. Vi får se.
Vi får se om det blir samma eller om vi berättar om olika böcker.
Vi kanske ska läsa, ja, vi kanske ska läsa samma, för att det vet jag att ni som lyssnar har sagt till att det ska vi göra oftare. Så får vi ha lite diskussion. Så får vi se till att tycka olika.
Det blir det Lina Bengtsdotters Annabelle. Så var det bestämt.
Då är det bestämt. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Ta hand om er tills dess. Hejdå.
Hejdå.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.